Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
miljoner idrottsvänner kan inte ha fel. Så många tv-tittare följde lagtävlingen i bordtennis-VM när den arrangerades i Halmstad för några år sedan. Kanske bidrog det rekordtittandet till att Sverige nyligen tilldelades ytterligare ett pingismästerskap EM 2023. 7291 poäng är världsrekordet i sjukamp och innehålls av Jackie Joyner Kersee, amerikanskan som tog 3 olympiska guld på 80- och 90-talet. Näst bäst genom tiderna i sjukamp är Carolina Klüft. 291 bandymatcher gjorde David Karlsson för Villa Lidköping, klubben som alldeles nyligen när vi spelar in det här blev svenska mästare för andra gången. David Karlsson var med i det första guldlaget innan han avslutade sin karriär som ju verkligen blev historisk. Som tidernas främste målskytt i svensk bandy med över 1000 mål. Bakom honom ligger Jonas Claesson som gästade oss i sporthuset i förra veckans avsnitt.
Hur är det idag då när du har fyllt 50? Jag menar, har du samma klipp i avsluten och sådär?
Timingen är ju fullständigt noll alltså. Så att det där med att skjuta i dagsläget, det brukar jag faktiskt inte ge mig på så ofta. Det blir bara pannkaka.
Ja, vi tror väl att det fortfarande är lite tryck kvar Jonas Claessons avslut, va? De som hittat in i så många bandymål genom åren. 291 matcher spelade materialförvaltaren i Helsingborgs IF, Lino Borriero, för samma klubb. Han var med i det HIF-lag som gick upp till Allsvenskan 1992 efter flera decenniers frånvaro. I det laget spelade ju också Henrik Larsson. Och när Henke senare i karriären skulle ta ut tidernas världslag så valde han bland andra Gordon Banks, Pelé, Ryan Giggs och Lino Borriero, såklart. Henrik Larsson som spelat i landslaget med både Anders Svensson och Thomas Ravelli. Och de båda, Svensson och Ravelli, är de som gjort flest landskamper för svenska herrlandslaget genom tiderna. Tillsammans har de gjort 291 framträdanden. 291 matcher i italienska högsta ligan Serie A blev det för Gunnar Nordahl för klubbarna Milan och Roma. Tredje bästa målskytt totalt i ligans historia. Och det kunde vi berätta om i sporthuset avsnitt 225. Och i avsnitt 269 hade vi med Gunnars son Thomas när vi kärleksbombade drömtrion Grenoli. Men här och nu handlar det om avsnitt 291 av sporthuset. Irma Helin och Jens Fjällström i panelen med 2 dagar kvar till Allsvenska avspark 2021. Ska bli spännande att nu i sporthuset i detta avsnitt höra era profetior inför säsongen. Och ni är ju faktiskt bara, nu ska vi se här, är det en 8-9 mil ifrån varandra, va?
Ja, 10 kanske man till och med får kasta till med. Ja, ryktet går att Irma befinner sig i underbara, fina Höganäs.
Stämmer det? Ja, jag gör det. Ja, vi har ju, vad är det nu, i 11 år skulle jag säga, firat påsk här nere. Mormor bor här, morbror, mina kusiner och vi åker hit allt som oftast när vi kan. Och mormor är nyvaccinerad, så det är underbart.
Du sitter alltså i en fåtölj som är något av fåtöljernas fåtölj. Och vad jag förstår så var det just när du sa ordet sporthuset som det öppnade sig möjligheten att sätta sig där, eller?
Ja, faktiskt. Mormor är ju född i Tyskland, mamma också. Men det är någon bestämdhet som finns över de tyska kvinnorna. Och där kommer man inte in och tar över så enkelt. Så den här fåtöljen, närmade man sig den när man var liten, då var det ett bestämt nej, Immi, nej. Och då fick man snabbt sticka iväg någon annanstans. Men idag, för första gången på 26 år, då fick man tillåtelsen, för det är det enda rummet där man kan stänga en dörr i det här huset. Så att jag kan spela in där utan att höra mormor och mamma konversera i rummet bredvid. Så får jag tacka sporthuset för.
Vad kallade hon nu dig, mormor, sa du?
Immi.
Immi.
Okay. Ja.
Tommy, då vet vi från och med nu och framåt är det Immi
ja,
som gäller.
Det kan
nej,
bra.
Nej. Det påminner om barndomen när jag gjorde något fel. Immi. Nu kör.
Det kör. Men vi ska prata en hel del om allsvenskan i det här avsnittet. Och då snappade jag upp en nyhet just apropå poddande, Irma, som gäller dig. En purfärsk nyhet, berätta.
Ja. Jättekul.
Jag tror inte ens Jens känner till det.
Nej, kanske inte.
Tror inte jag heller. Berätta.
Nej, det har varit igång ett tag och nu har jag varit på game och äntligen så är det klart då. Det kommer bli så att jag och Jonas Dahlqvist tillsammans med Discovery och inte med Spotify kommer få vår egna podcast.
Så, berätta lite grovt om innehållet.
Ja, alltså det kommer vara vår podcast, ser det som ett paraply ungefär, där vår podcast är högst upp, min och Jonas. Och alla lag, Varberg, Kalmar, Hammarby, Malmö, vilket lag den är i allsvenskan, har sin egna podcast som kommer sända också. Förhoppningsvis en ganska stor spridning vid alla allsvenska lag, att vi har sån små korrar ute i hela Sverige. Och sen så förenas det här i vår podcast då.
Spännande.
Och podden heter?
Allsvenskan enligt Irma och Jonas. Det tror jag att det blev till slut.
Ja, men det blir inte Allsvenskan enligt Immi och Jonas.
Sporthuset 291.
Men det här avsnittet kommer ju också innebära Börje Salming del 2 av vår kärleksbombning och mötet från förra veckan som vi delade upp. En av de största i svenska hockeyhistorien. Har du lyssnat, Jens, eller? Del 1?
Ja, alltså jag var handlade på ICA Maxi samtidigt. Ett ganska bra liksom, podcastprojekt att syssla med. Köra iväg, handla, komma hem, ta ganska så prick en Sporthuset-podd utifall att ni undrar. Och jag fick tårar i ögonen och jag rös på hela kroppen. Nej, det var jätte fin grej alltså. Så för alla som inte har lyssnat på det, gå tillbaka och lyssna på det. Börje är, man blir ju kär i karn alltså, för han är så fin. Alltså just det här i det hårda, att liksom blocka skott, vara hänsynslös med sin egen kropp för att hjälpa laget på alla sätt och vis. Inte känna smärta när skridskon skär igenom ditt ansikte. Det är sådana här saker han berättar om där. Och så finns det ju samtidigt en så mjuk och varm person i det hela. Och den mixen blir ju så helt underbar alltså.
Mm. Och det var häftigt, det var kul också, för det kändes som att han gillade vårt träff, för han hörde av sig med ett sms dagen efter till mig och skrev, du hörde kanske lite om det här med mamma Karin då, 93-åriga mamma Karin i Kiruna som han har mycket kontakt med. Mm. Mamma, jag skulle gärna vilja skicka det här till mamma, vårt möte, men det är lite problem för jag vet inte riktigt, hon har ju aldrig lyssnat på en podd, men däremot lyssnar hon på ljudböcker och då frågar jag, ja, men då lyssnar hon väl via dator eller telefon då på ljudböcker antar jag. Då kan hon säkert lyssna på podd. Nej, hon gör ju inte det. Hon lyssnar på CD. Så nu har Martin, vår producent Martin, han har fått en tufft uppdrag att ta fram de här avsnitten på CD. Hur bränner man en CD 2021?
Åh, fint.
Ja, jättefint.
Ja, vi ser fram emot Börje Salming. del två senare. Och när vi ändå är inne på ishockey, Irma, vad är det här för, alltså, Mika jag öser på nu när min Irma åker ifrån mig Zibanejad-rus vinner i?
Hörru, jag var kvar när den första sexpoängsmatchen kom.
Ja, två matcher mot samma lag, Philadelphia Flyers, inom loppet av 8 dagar med 6 poäng i bägge matcherna. Något liknande, apropå Salming som är en del av den NHL-historien, har aldrig hänt i NHLs över 100-åriga historia. Så det borde varit en del bass där borta.
Ja, jo, men det var det absolut. Och jag tror Mika sa det till mig. Det är nog första gången, han har haft några gånger när han hamnar tillsammans med någon annan på något rekord. Och liksom. Men det är ju någonting häftigt med att vara den enda. För såklart att Mika kommer vara bortglömd om x antal år. Det är ju alla till slut. Men om man gör någonting som ingen annan har gjort, då är man i alla fall kvar i någon liten historiebok ett tag. Så då är det jättehäftigt.
Mr. March, Mika's about again. Last Wednesday against Philadelphia, tied an NHL record, 6 points in the second period. And then 8 days later, did it again against the Flyers. Another 6-point game. First player in NHL history with back-to-back 6-point games against the same opponent.
Veckans surr.
Låt oss hänga kvar vid ishockeyn här hemma innan vi tar tag i allsvenska fotbollsförutsägelser. Det är ju häftigt att allsvenskan i fotboll startar samtidigt som SM-slutspelet i ishockey går igång, och dessutom det nya hockeyallsvenska slutspelet och det nya kvalet mellan de två sämst placerade lagen i svenska hockeyligan är igång, där två giganter i svensk ishockey, verkligen Brynäs HV71 som tillsammans tagit 18 SM-guld, möts i bäst av 7 matcher. Det är knappast att vi har varit med om något liknande i den svenska hockeyhistorien. Ett av de här lagen ska åka ur. Vi pratade förra veckan om krisen i HV, men sen dess har det stått klart att Brynäs står för motståndet, och där är det om möjligt ännu mer kaotiskt när tränaren Peter Andersson sparkades med bara 2 dagar kvar till kvalet. In istället med högst oprövade duon Josef Boumedienne och Nils Ekman, två tidigare spelarprofiler som aldrig varit tränare på den här nivån. Och extra turbulent blev det att det läckte inifrån Brynäs klubbledning, så att Peter Andersson och kompani i den sparkade tränarstaben fick reda på det via media. Så det har varit minst sagt högljutt tonläge och rörigt runt Brynäs när det gäller deras sätt att hantera det. Hur ser du, Jens, med lite utifrån perspektiv, ledarmässigt och så, på det som har hänt i Brynäs här?
Egentligen så tycker jag att det är så. När man är i den situation man är just nu och behöver ledning för de här 7 matcherna mot HV71, så brukar man ju gå efter erfarenhet, trygghet och tydlighet. Och här kan man ju säga att man går rakt i motsatt riktning och väljer vad man skulle kunna säga ungdomlig entusiasm snarare, vilket känns lite konstigt, måste jag minst sagt säga. Så bara av hur hanterandet har skett, läckaget och valet, oavsett om det finns säkert en superkompetens i Boumedienne och Ekman, så just bristen på erfarenhet i dessa situationer som man kommer att ställas i gör att jag tror HV71 blir laget som vinner den här serien.
Ja, okej, och detta trots då att Brynäs vann den första matchen i bäst av 7, avgörandet i slutet av den 4:e perioden från Linus Ölund. Nästa match denna fredag, dagen efter att det här avsnittet kommer ut. Och i nästa veckas avsnitt ska vi fördjupa oss rejält, tänkte vi, både i hockeyns slutspel och kval, tillsammans med Lasse Granqvist som bevakar det hela på Simor och TV4. En isport som redan avslutat sin säsong är ju bandyn, med crescendot helgen som gick när Villa Lidköping besegrade AIK i en sprakande herrfinal. Vi säger grattis Villa, och då kan vi väl passa på och lyfta fram en supporterlåt önskan som kommit in. Det är ju ett tema i sporthuset sedan en tid tillbaka. Här från vår lyssnare Mikael Larsson. Vi som älskar Villa.
Gabriel, han ler för vi.
Vi som älskar Villa, musiken framförd av David Björk här, och passande efter Villa Lidköpings SM-guld i bandy. Och fortsätt gärna skicka in era supportersångönskningar som kan förgylla våra avsnitt. Vi tänker att vi ska ha för vana, kanske för evigt om önskningarna fortsätter strömma in i samma takt som hittills, att avsluta våra avsnitt med en sådan. Och hör av er till exempel via mail kopplat till vår hemsida sportersupodcast.se eller på våra sociala medier på Twitter och Instagram. Och apropå lyssnarkontakt, tack förresten återigen för fina intronotiser som vanligt. Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, André Ulfborg, Martin Rogersson Vasseus och alla andra som hört av sig. Men den här bandyfinalen då, som spelades på påskafton i Recoveryhallen i Uppsala, när Villa Lidköping besegrade AIK efter förlängning. Sudden death, wow! Boom! Vilken bandypropaganda! Vad synd bara att det var tomma läktare, för allt hände ju. Ramträffar, straff i slutsekunden i ordinarie tid, som först blåses och sen viftas bort, och en galen förlängningsrysare där Villas kapten fick kliva av efter boll i ögat. Men sen, ganska snart efteråt, i den 18:e förlängningsminuten, så kom ändå segermålet från Martin Karlsson. Och här Radiosportens eminente referent Magnus Wahlman med avgörandet.
Bra spelat igen av Villa. Erik Sävström, Martin Karlsson. Martin Karlsson hårt attackerad. Ja, jättebra Martin Karlsson. Sju mål! Villa är svenska mästare i bandy. Kaptenen Martin Karlsson!
Många av Sporthusets lyssnare är hantverkare. Det vet vi på den respons vi får av er där ute, och därför känns det riktigt bra och passande att här och nu starta ett samarbete med Hantverksdata, företaget som sponsrar oss under hela våren. Hantverksdata har produkter som gör att ni som finns inom hela hantverksbranschen, oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare, kan få mer tid över till, ja, poddlyssnande till exempel. Eller varför inte köra ett varv till på Sporthusets 290 avsnitt? Detta tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar som gör att du undviker tidskrävande pappersarbete. Du får full koll på fakturor, tidrapportering, projektuppföljning och mycket mer. Under våren kan ni höra Hantverksdata också som en sponsor av fotbollssäsongen, och det är såklart helt i vår smak. Läs mer på hantverksdata.se.
Hantverksdata, Hantverksdata.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men nu är det hög tid för allsvenska prognoser från er, Irma Helin och Jens Fjällström. Vi ska ju vara en studiotrio, vi tre, framförallt på söndagarna i tv-sändningarna på Discovery Plus och Kanal 5 den här säsongen. Allsvensk premiär denna lördag, om två dagar alltså, när det här avsnittet kommer ut. Och med tanke på att det direkt är Malmö FF mot Hammarby, så är min huvudfråga, efter att Malmö joggat hem allsvenska guldet 2020, ska vi säga så, gör de det igen, MFF?
Nej, jag har sagt nej på den frågan i varje fall. Du får gärna fylla i sen, Irma. Men jag tycker det har visat sig en viss mättnad här under försäsongen, som inte kommer att tillåtas av lagen som jagar där bakom. Och de som jag tror jagar bäst och har bäst förutsättningar att ta sig förbi Malmö FF det här året är Häcken. Så jag tror faktiskt att det blir, tiden är redo för Jeremejeff att bli skyttekung och för Andreas Alm att spela till sig, träna till sig sitt första SM-guld.
Mm. Ja, jag har ju Häcken där uppe i toppen också, och jag har dem ju faktiskt på en andra plats. Men bara man kollar på backlinjen, Jens, du pratade mycket om det redan förra året. Men tänk nu då, Ekpolo, Toivo, Lindgren, Martin Olsson är plötsligt adderad den backlinjen med Friberg och Berggren framför. Så absolut. Ja, varför jag har dem som tvåa och inte som etta, det är att jag, alltså det som jag tror kan stoppa Häcken från att ta guldet till slut, jag tror att truppen kan vara lite för tunn. Att de är fel spelare borta, så tror jag, men jag tippar Malmö som etta i år igen.
Är det med jogg eller är det tight? Är det jogg eller tight?
Det är jogg. Nej. Jag bytte här ungefär 150 gånger innan jag skickat in mina tips.
Ja, du tror det blir tight ändå, eller?
Ja. Alltså, absolut. Och jag såg att Alec Axén hade Malmö som fyra. Och det är absolut. Jag säger inte emot det. Jag liksom en svag försäsong. Legat helt fel i balansen på defensiva omställningar. Marco Johansson, han är talangfull men långt ifrån färdig, och man har förlorat Isak Kiese Thelin. Men alltså det jag ändå till slut landar i är att det såg väldigt, väldigt rörigt ut samma tidpunkt förra året. Och då började jag tvivla på Malmö och det fick jag käka upp. Jag tycker fortfarande att man har allsvenskans starkaste och bredaste trupp. Christiansen är fortfarande för mig allsvenskans överlägset bästa spelare. Och så har man också den här brutala vinnarkulturen som jag har svårt att se det i något annat lag. Och jag har ändå djupdykt ganska ordentligt i Colak, nyförvärvet för er som inte vet, som ska ersätta Kiese Thelin då. Och alltså tittar man på honom, och nu var det ett tag sedan så jag flaggar för det, att det är fortfarande en chansning att jag tror att det kommer gå bra för honom, men ser man honom i hans bästa tid, då skulle vi behöva utöka den här podden med en timme för att gå igenom alla liksom fantastiska highlights med honom och hans rörelsemönster.
Är han så pass? Alltså?
Ja, var så pass. Det här är 2018 tror jag. Ja, och, men jag tänker ändå med de kvaliteterna, jag tycker ändå man har sett det på försäsongen, om AC och Toivonen levererar bakom honom, Erik Larsson ute till höger och sen också Birman Sevic på andra sidan. Det kan bli riktigt bra, men alltså jag skriver ju under absolut på Jens tips också såklart. Häcken är otroligt bra och kan lika gärna vinna.
Och sen finns det ju...
Vad tror du, Jens? Vad tror du stoppar Malmö? För mätt, kan man, blir man mätt som fotbollsspelare? Det är så svårt att se det.
Jag tycker det är ju, man gör ju fel om man blir mätt. Men det är mer att jag tycker att det har sett lite för bekvämt ut. Och jag tycker det är viktigt att man liksom använder sina tre första månader, om man tar liksom försäsongen som tre månader i det här fallet, till att utveckla laget så mycket det mycket bara går. Och då tycker jag liksom att det har inte skett så mycket till utveckling under den perioden. Malmö FF går in i kanske sitt viktigaste Champions League-kval någonsin. Europa League, tillfällena som man får kommer inte generera lika mycket pengar för allsvenska lag, medan Champions League-kvalet kommer att göra det. Och därför blir varje gång du står i ett Champions League-kval så kommer det vara så mycket viktigare. För tidigare har MFF kunnat skrapa ihop 250 miljoner på en Europa League-resa med gruppspel och så. Det ska vara prio ett att ta sig in där, för så viktigt blir det tillfället. Och då kommer det spilla över lite, tror jag, trots allt på allsvenska prestationer när huvudprio blir Champions League. Så av den anledningen. Men sen har vi liksom spännande Stockholmslag som vill blanda sig i. Vi har Norrköping under Norling som är jättespännande. Vi har ju Jimmy Thelin och Elfsborg som ju var brutalt duktiga förra säsongen. Och så har vi ett Göteborg som har rustat. Alltså det är 8 lag som alla kommer att vara superbesvikna om de skulle bli, låt säga, 6, 7 eller 8.
Men jag skickade en matris. Det låter väldigt bra när man säger matris. Som jag skickade till er nu på telefon. Jag vet inte om du kan se det, för du pratar ju in i din telefon. Men det är i alla fall så. Även om du ser det också, Jens, här då på jag skickade, så kom fram till att när jag tittar på lagen, kul att höra er feedback på det här, att man kan dela upp det liksom i en kolumn med anfallslag och en kolumn med försvarslag. Anfallssidan, Djurgården, Hammarby, Norrköping. Full fart framåt! Och så defensivtrion. Häcken, AIK, Elfsborg. Och då menar jag alltså att de här tre lagen har signum svårpenetrerade de sista då. Och de tre första otroligt mycket framåt. Men hur är det med defensiven? Och sen mängder av frågetecken efter IFK Göteborg. För jag blir liksom inte klok på hur det där ska sluta med alla de där. Vi har aldrig sett en sån här ansamling med meriter i en allsvensk klubb någonsin nästan. Men frågan är ju, alla är ju 34 år. AIK tror jag är för dålig offensiv på något sätt. Även om de är bra defensivt. Elfsborg ser ut att ha jättebra mittbackar. Men det är ju häftigt med de här offensiva. Håller de här försvaren? Vad säger ni om det? Håller Djurgårdens försvar? Håller Hammarbys försvar? Håller Norrköpings försvar? För om vi tittar på forwardsidan. Ja, men Djurgården, Chilufya, Holmberg, Kujovic, Eriksson, Hammarby, Selman, Anne Ludvigsson, Nya Mo, Norrköping, Haksabanovic, Kristoffer Nyman, Bergman Johannesson. Det är hur mycket häftigt som helst framåt. Vad tror ni?
Det är väldigt svårt att liksom våga anfalla helt fridigt och så utan att veta att i ryggen där har jag spelare som tar ansvar över balansen och jag vet att jag kan lita på de som är bakom mig i planen. Så det är klart att det är en väldigt, väldigt viktig bit och det är alltså jag tror Djurgården kan utmana absolut om SM-guldet. Jag har dem som trea. Och det som har fattat för att jag ska göra det är att jag för att kunna ta våga så att säga tippa dem högre upp. Och det har väl just varit det som är frågan. Jag var orolig för mittbacksfrågan.
Och det är väl samma med Hammarby, är det inte det?
Ja, ah, men Fjolusson, Hammarby. Där jag satt igår kväll. Jag kollade så mycket med Fjolusson och men jag blev chockad. Alltså hans vänsterfot i uppspelsfasen var, jag njöt så mycket. Han spelar inte bara ut till vänster och får tillbaka den. Han försöker spela igenom lagdelar.
Men egentligen, man brukar säga att fotboll delas in i fyra olika delar. Var duktig på kontringsspel, var duktig på att stänga kontringsspel. Sen ska du vara duktig i ditt uppställda anfallsspel, det vill säga att kunna bryta ner försvar. Och så ska du vara duktig på att också kunna försvara organiserat. Och då tittar jag på alla de där fyra grejerna och så sedan så försöker jag vikta lagen lite grann. Och det är därför jag tycker till exempel Häcken tycker jag är duktiga i båda omställningsfaserna. Jag tycker de är duktiga på att kunna bryta igenom ett samlat försvar. Jag tycker de är duktiga på att kunna försvara organiserat och vara tajta. Sen lägger du då till en jäkligt bra målvakt. För det har Häcken. Mm. Lägger du dessutom till matchvinnare, för det tycker jag Häcken har, då tycker jag liksom, då har du helheten. Jag vill nog säga att MFF har alla de där delarna också. Därför så tycker jag att de två lagen sticker ut, medan det finns liksom minussidor på de andra som gör att jag inte tror de når hela vägen fram. Så kan man säga.
Jag fick ju landa i att jag har Göteborg som åtta. Alltså det, och det känns ju helt absurt, för Göteborg kan lika gärna utmana om SM-guld. Ja.
Kan ni ge er på ett försök ändå hur det här ska sluta? För när jag tittar runt överallt, ingen verkar ha en aning om hur det ska sluta, det här med IFK Göteborg. Marek Hamsik, 33 år, över 120 A-kamper i Slovakien. Marcus Berg, 34 år, 76 A-kamper. Oskar Wendt, 35 år. Pontus Wernbloom, 34 år. Mattias Bjärsmy, 34 år. Jakob Johansson, Robin Söder, Sebastian Eriksson. Guldspelare redan 2007. Fullproppat med meriter, landslag, målskytte. 10 år i Bundesliga, Oskar Wendt. Och så vidare, och så vidare. Får de ihop det?
Det här med Göteborg tycker jag är oerhört intressant. Jag börjar liksom inse att Hamsik kommer nog spela 6 matcher innan EM. Och frågan är då, kommer han att spela någonting efter? Så den effekten i sig kommer kanske inte vara det som är avgörande för ett SM-guld. Eller om de är med i toppen. Jag tror den stora skillnaden kommer att bli, och kvittot kommer bli, när Marcus Berg kommer tillbaka. För jag tycker han har potential att bli en sån här Anders Svensson, Marcus Rosenberg, Sebastian Larsson värvning. Alltså det är så mycket kvalitet i det han gör. Det kommer att lyfta laget till en ny nivå. Och så Göteborg från efter sommaren och framåt, det blir ju det som blir spännande att se. Jag tror, som du var inne på, Irma, liksom att jag menar, allt från åttonde plats och uppåt. Men jag tror inte att de är liksom redo att vara med och slåss om de två översta platserna.
Alltså jag tror det kommer bli lite hackigt i Göteborg. Sen såklart Berg, han är ju en av Sveriges mest intelligenta fotbollsspelare. Han kommer jättelätt att anamma hur Göteborg än vill spela. Men jag tycker stundtals under försäsongen nu att det har sett lite ihåligt ut. Jag tycker att de också har förlorat balansen i kontringsspelet defensivt. Så tycker jag att det har blivit ganska stora hål också. Så,
Ja, jag hör er osäkerhet när det gäller IFK Göteborg. Jag såg lite på spelbolagens odds och de är ju rätt bländade utav truppen. Där är Malmö tydligt favorittippade. Sen är det egentligen trion Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg som är närmast bakom. De är liksom en trio på spelbolagen och Häcken en bit ner. Men om man ska sammanfatta det ni har sagt om toppen, så är det ju Malmö Häcken då.
Oss två emellan så verkar det vara... verkar det stämma. Jo, är det inte sådär, så tänk hur spelbolag funkar också. Det spelas mycket så balanserar de upp det med att sänka oddsen.
Mm, just det.
Och det kan ju vara så att supporterskaran runt Häcken helt enkelt är betydligt mindre än den runt IFK Göteborg. Och när IFK Göteborg supportar nu går bananas för att de tror det här kommer att bli världens toppenår. Så det är klart att då justeras oddsen därefter också.
Men när det gällde botten då, så jag har ju min gamla grej här när det gäller tips. Och du gjorde lite tummen upp för det, Jens, kom ihåg förra året. Nämligen att titta gärna på andra halvan av förra säsongen. Hur det gick då. Så jag tänker så här, Sirius och Östersund åker ur. Sirius och Östersund åker ur. Sen är det ju svårt att värdera mot de här Degerfors och Halmstad som kommer upp. Men de avslutade ju riktigt svagt, de båda. Ett lag som inte kan göra mål, Östersund, och ett lag som läcker som tusan bakåt, Sirius, och dessutom tappat sin bästa offensiva spelare i Vecchia. Så den grejen om botten då, jag testar den på er.
Ersätta Vecchia är liksom, det kommer vara svårt för Sirius, och han var så ohyggligt viktig för dem. Och som du sa, tittar man på 10 sista matcherna så vinner Sirius en. Det vill säga man går in i försäsongsarbetet med väldigt mycket att jobba på. Jag tror Rydströms betydelse när Sirius gick som bäst var väldigt, väldigt stor också. Så Daniel Bäckström har ett styvt jobb och få ordning på det hela. Och Östersund, om man tittar på deras prestationer helt enkelt, så såg de ut som ett nedflyttningslag redan under förra året. Och nu med värvningsförbud och så känns det liksom som att nej, jag tror inte de orkar och klarar av det ett år till.
Men om man viktar dem då, Irma, mot de här Degerfors och Halmstad som kommer upp då? Mm. Du kanske har helt andra lag från Allsvenskan som du är bekymrad över.
Ja, alltså först och främst så lite som du tänker, Tommy, med, nu pratar vi botten, men jag vill bara ta in det snabbt att jag har ju AIK lite högre upp än de flesta andra vad jag har sett i tippen, just för det du pratar
om. På andra halvan.
Ja, exakt. Men botten, jag har Östersund längst ner också. Sen, alltså nu ska jag erkänna en sak. Jag hade ju jag hade Varberg att de skulle locka ut. Sen kollade jag på upptaktsträffen. Och om Jocke Persson kan motivera mig som sitter hemma, kan motivera mig till att Varberg, de kommer inte åka ut. Hur kan han då motivera sina spelare i ett omklädningsrum? De kan inte åka ur med den tränaren, med den mentaliteten. Så de, efter den där upptaktsträffen, då flyttades de upp ett snäpp. Och nu har jag tyvärr också Sirius på nedflytt.
Men alltså, det innebär att ni tror lite på nykomlingarna Halmstad och Degerfors ändå. Alltså, i den meningen att de inte kommer botten två i alla fall.
Jag tror Degerfors utmanar dem topp åtta. Jag tror de är näst på tur. Jag tror att det är de som kan utmana. Och jag tror att Halmstad klarar sig kvar också.
Nej, men till att börja med så har ju Halmstad ett ramstarkt superettan försvar i varje fall. Släpper man in 18 mål på en säsong, då har man liksom byggt den grunden på ett bra sätt. Och så tror jag värvningen av Antonsson, att liksom ha en kontringsspelare, så tror jag liksom att man har både försvarsspelet och ett anfallsspel som passar till att vara nykomling. Och därför, ni kommer att lära känna, det här tycker jag är oerhört intressant. För er som inte har följt Halmstad på sistone, så kommer ni, när ni ser dem spela försvarsspel, så kommer ni tänka tillbaka några år i tiden och tänka, vilka var det som gjorde det här senast? 4-4-2, positionsförsvar, tajta block, 4-4-2. Ringer det någon klocka?
Norrköping med Jan Andersson, eller?
Jag tänkte direkt på svenska landslaget, så touché där med Jan.
Ja, jag vill, tack för att ni spelar in den grejen. Den är inte alls dum alltså, men också Gävle. Och då är det inte lika, då låter det inte lika charmigt längre. Men Pelle Olsson är med i ledarstaben nu hos Halmstad nämligen. Men de kommer att klara sig. Degerfors tror jag kommer att klara sig för att man har dels Stora Valla och bruksmentaliteten som en stor tillgång. Det kommer att vara jättemånga lag som tycker det är jobbigt att åka dit. Och jobbigt att ha med så jobbiga spelare som aldrig ger bort någonting. Men det här är ju också lirarnas lag. Och här har vi också, på tal om en viktig egenskap, massor av matchvinnare, massor av duktiga målskyttar. Så jag tror ingen av de nykomlingarna är inblandad i botten fyra, utan kommer att befinna sig
skiktet ovanför det.
Ja, ja, men då ska vi släppa iväg dig, Irma, för det är någon som står och knackar på axeln på dig där, och det är ju mormor, va?
Immi, Brigitte. Ja,
kör hon till, hon drar till med tyska alltså när hon blir irriterad, eller?
Hon bryter ju på, alltså hon pratar jättebra svenska, men hon är ju född i Tyskland och bott där. Mamma är också född i Tyskland.
Danke für heute, heter det så. Tack för idag, någonting sånt.
Vi
ses på Allsvensk fotbollsarena närmast i övermorgon, ja. När det är Allsvensk premiär i Malmö. MFF mot Hammarby, vilken rykande start.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Hejdå.
Hejdå.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
Innan vi släpper på Börje Salming så är det så att vi ska dra en lapp. Det är faktiskt så att det är specialbeställt av Lasse. För han är sugen på olyckspåsen.
Okay.
Så jag hugger tag i den olyckspåsen här. Som det är väldigt stor skillnad på. Vi kan lyssna här. Antalet lappar i kärlekspåsen.
Välfylld.
Mm. Antalet lappar i olyckspåsen. Så vi ska fånga upp en lapp till dig här, Jens. Som du ska få reagera på. Lasse vill alltså ha en olycksgrej att hugga tag i. Han ser det som en utmaning till nästa vecka.
Så Lasse är med andra ord den som är ämnad för det här ämnet.
Och då ser lappen ut så här.
Oj, nu börjar jag liksom... hjärncellerna jobbar för högtryck för att komma på vad det här kan vara för någonting. Vi beger oss till Spanien i varje fall. Och vi beger oss till ett fotbolls-VM- då vet ni att vi är antagligen 82. Är det något i den stilen?
Mm, just det. Ja, precis. Ja, nu förstår jag. Västtyskland-Österrike-matchen.
Yes. Skammen i Gijón.
Alltså, de spelade bort Algeriet. Det var ett visst resultat som krävdes för att de båda skulle gå vidare. Och därmed så försvann Algeriet. Och det var ju utbuande på läktaren.
Ja, jag kommer inte ihåg att det var just Algeriet som försvann. Men det var ju just på resultatet 1-0. Vilket, och sen 1-0-målet gjordes så hände det inte så mycket. Nej. Mer i den matchen. Och det kommer jag ihåg. Liksom, rull i backlinjen i höjd med mittfältet. Och ingen motståndare går på. Och det var ju en enda lång skämskudde hela den matchen. Men låt oss släppa det till Lasse. Men Västtyskland, Österrike 1-0. Skammen i Gijón.
Eller Gijón. Hör av dem uttalet. Ja, och innan vi... Nu skickar ordet till Börje Salming en fråga till dig, Jens, också. Eller en passning snarare efter vår kärleksbombning av plantskolor i avsnitt 289 som kom från Ola Larsson. Han vill hänga på det här med plantskolor. Han hörde av sig och pekade på att BP i all ära, Malmö FF har den högst rankade fotbollsakademin i Sverige före Brommapojkarna och AIK. Detta enligt Svenska fotbollförbundets ranking, och det är ett bra förtydligande av Ola, för ofta tänker vi oss kanske att uttrycket plantskola är synonymt med en klubb som i första hand är fostrande av talanger men inte är bäst på senior-elitnivå. Men det kan ju faktiskt vara så att en stor klubb också är bäst på att göra plantorna till magnifika växter, Jens.
Mm. Och det här var väl egentligen, den här rankingen började ju Svenska fotbollförbundet med för, jag vet inte hur många år sedan, om det är 5 år tillbaka eller om det är längre tid. Den har ju inte funnits i alla tider, den rankingen, men det är ju egentligen en poängsättning hur duktiga föreningarna är på att fostra talanger och vad genererar det i form av elitfotbollsspelare ute i klubbar. Och där... känner jag igen det Ola är inne på, nämligen att MFF har legat i topp de senaste åren.
Mm. Och han pekar också på Ystad i handbollen, snacka om plantskola. Skickade någon skärmdump på OS-silvret 2012 där 4 av 14 spelare var från Ystad. Och det finns ju många bärande spelare också i landslaget nu från Ystad, så där kan vi prata en plantskola i handboll, verkligen. Och vi tog upp BK Forward också, och kommer du ihåg vad du ställde för fråga? Kommer du ihåg det?
Jo, det var väl, var det inte, vad finns det för någon som springer på Trängens IP som skulle kunna bli en framtida duktig fotbollsspelare? Något i den stilen, va?
Ja, efter att vi radade upp alla namn som har kommit fram där genom åren. Och då hörde ju såklart en coach av sig.
Jaha.
Peder Hessel, assisterande coach på herrsidan sedan 2017. Jobbet fortgår, berättar Peder, Örebros västra stadsdel. Tittar vi på klubbens yngsta i A-truppen idag så är det Johan Chamoun, född 2000, Svante Svedin 2001, Marcus Kanto 2001, Jesper Nilsson 2001, Ludvig Karlsson 2002, Henrik Kullberg 2002, som kanske kan ta steget ut på en större fotbollsscen. Det är bara att gnugga på.
Det är underbart. Tack Peder Hessel för att du uppdaterar oss, så får vi se om någon av de där ynglingarna som har radat upp där kommer att dyka upp här.
Ja, och stort tack för att ni är med oss i sporthuset. Nu ska vi ta tag i del två utav kärleksbombningen av Börje Salming, BJ The King. Lasses och min träff från förra veckans avsnitt som alltså nu går vidare. Och du var inne på Canada Cup, Jens. Nu blir det liksom fördjupning på det temat. Vad sägs om det?
Ja, nej men han är ju... Han är ju sagolik och lyssna på. Och nu är jag ingen som liksom främjar och är för slagsmål och så.
Nej, men, och det är ju inte han heller, det sa han ju.
Nej, verkligen fint. Men samtidigt blir det ju lite kul när han är en av sina första matcher där i NHL hamnar i ett slagsmål. Och tänker, här gäller det att stå upp för sig. Och så sedan så vinner han det där slagsmålet. Och i efterhand visar det sig att det är mot NHLs största buse. Så hela omklädningsrummet är ju i extas. Och det fattar jag inte, han fattat någonting av när han var där ute på isen. Så där kan man ju säga, det han bara kör på.
Ja, ja men tack Jens.
Mm.
Och vi lutar oss tillbaka för BJ och del två då.
Lyssna på det här.
Previously on Sporthuset.
Hur mycket Kiruna är det i dig, Börje, idag?
Ja, men det är fortfarande mycket Kiruna. Och det är mycket på grund av att min mamma bor ju fortfarande kvar uppe i Kiruna. Hon är 93 år. Jo, de säger det. Börje, Börje. Men det var, jag hade många namn där borta. BJ kallar de mig för också. Såklart. Jag har aldrig grubblat så mycket utan jag har bara kört på. Jag har bara gått ut och gett gärna och kört.
Ladies and gentlemen, number 21, Börje Salming.
During the 72-73 season, Leaf scout Jerry McNamara headed to Sweden to check out a young left winger named Inga Hammerström. During the game, McNamara's attention was caught by another Swede, 22-year-old defenseman Börje Salming. McNamara made his way down to the dressing room. I don't know how he talked his way inside the door, Salming said, but he gave me his card and asked right away, do you want to play for the Toronto Maple Leafs? Salming and Hammerström arrived in Toronto for training camp in the fall of 1973. Börje was given legendary Leafs defenseman Bob Bonds number 21, and on opening night, the Swedish ambassador to Canada dropped the ceremonial first puck. The European invasion of the NHL was underway. Salming was talented. He put up strong numbers in his rookie season, but he had to endure a great deal of adversity along the way. Being a pioneer is never easy. The mid-70s was a tough time to be a hockey player, to be an outsider. Börje Salming would enjoy 16 seasons in Toronto, playing in 1,099 games. He remains the highest scoring defenseman in Leaf history and the club's all-time leader in assists. In 1996, he became the first Swedish player inducted into the Hockey Hall of Fame. 10 years later, his number 21 was raised to the rafters at Air Canada Centre. George Armstrong would say, Börje Salming was the most talented player to ever wear a Toronto Maple Leafs uniform.
Ja, längst bort när man kör förbi restaurangen, ja, längst bort. Ja, men där får man parkera ibland. Ja, men kommer. kommer. Ja.
Tack så mycket. Ja, tackar.
Ja, snällt.
Honung också, det är honung och reda.
Tack, stort tack. När du har pysslat med din tepåse klart där, Börje, så kan du testa lurarna om du hör någonting.
Ja, men
det är nog ganska bra, för vi har en hel del ljudklipp som är ganska fina att lyssna på. Till exempel har vi redan hört när tröjan hissades till taket i Torontos. Nu var han det hemmaarena. Nummer 21 blev ju retired då. Det vill säga den ingen annan spelare kan spela med tröjan nummer 21. Det är härliga scener det här. Det är mäktiga scener. Dessa stående ovationer. Och det är inte bara en gång, Börje. Inte bara en gång. Det är upprepat. Och det är väl värt att uppmärksamma nu när vi är bara någon vecka från din 70-årsdag också.
Ja, men verkligen. Ceremonierna avlöser varandra. Det slås man ju av när man går igenom materialet på något sätt kring din karriär. Medlem i klassiska nordamerikanska Hockey Hall of Fame som vi varit inne på och så vidare och så vidare. Och det är faktiskt så att du har blivit tröjhyllad mer än en gång. För visst var det så, redan sedan tidigare hängde du ju en annan sån där 21-banner i den gamla arenan Maple Leaf Gardens, eller hur?
Den hänger uppe i Kiruna.
Vadå, du fick den då?
Utan de är så jävla schyssta till Toronto. De vill liksom bevara allting. Och ja. De gjorde det för moderklubban som är min Kiruna då, AIF. Ja, ja. Så de åkte ända från Kanada med, ja det var tre stycken. Och sen var det min Tiger Williams som var min slags kämpe. Han var liksom en duktig hockeyspelare, men han var ju stuckig som fan i Toronto. Han sa så här, jag ska med efter Kiruna, för jag har ju pratat så mycket med han om jakt och fiske och så. Jag måste efter Kiruna, så han följde med också, kom dit upp när vi satte upp den i gamla ladan i Kiruna.
Välkomna ska ni vara allihopa hit till den här unika kvällen här i Matojärvi islada i Kiruna. En kväll som kommer att gå till historien. Och hyllningen till Börje är ju ett initiativ ifrån Toronto Maple Leafs. Börjes hyllningsflagga som har hängt i Air Canada Center har klubben nu skänkt till Matojärvi islada och Kiruna AIF.
Det var så häftigt. Och han grät, vet du det?
Nej.
Han grät. Det var så jävla fint.
Vad tyckte han om Kiruna? Och
ja, han tyckte det var jättefint. Det var
så. Men han var ute i skog och mark också?
De åkte ut och de kom två dagar innan mig. Ja. Så de fick åka ut med helikopter och grejer.
Och verkligen uppleva det som är så unikt.
Och i gruvan fick de åka ner och de tyckte det var skithäftigt.
Alltså den här Hockey Hall of Fame weekend. Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen där? Och se lite...
Ja, det är faktiskt fint.
Nej, men att man tillvaratar sin egen historia på det sättet. Ja. Och inte bara vid ett tillfälle att varsågod du blir invald, hej. Ja. Men sen är det återkommande. Ja. Och du är så viktig och det är stort för arrangörerna att ni kommer och är en del utav det.
Du som sitter med i svenska, du måste införa det. Svenska hockeyförbundet Hockey Hall of Fame weekend.
Ja,
vi valde in Börje som trea.
Jo, det stämmer. Sven Tumba, Lasse Björn och Börje Salmi.
Om jag får lägga in ett inlägg där så har jag försökt faktiskt att få det. Ja. Liksom att Hall of Fame som har Hockey Hall of Fame i Sverige. Men vi har ingenstans där någon liksom historia om svensk hockey. Och det är ju jävligt tragiskt. För att vad vi gör är ju glömmer bort Rolls Royce och alla de här Lasse Björn och alla som har spelat VM. Och, ja, men det är hur många som helst. Tänk om vi kunde haft ett museum så man kunde få se hur hockeyn startade Sverige och hela vägen upp.
Och det har ju såklart diskuterats. Så vad faller det på, tror ni? Men det blir såklart en diskussion om budget. Men, och det är Svenska ishockeyförbundets bord och inte mitt. Men jag håller så oerhört mycket med det du säger, Börje. Därför att Svenska Hall of Fame är ju bredare. Det är ju inte endast de som har varit i Nordamerika, utan det är ju bredare. Det finns också funktionärer, alltså domare, tränare. Alltså det är ett helt annat djup i det på något sätt. Tänk om vi hade möjligheten att få samla den hockeykompetensen en gång om året och snacka om svensk hockey då. Och tänk bara för en funktionär som domare att få träffa Börje Salming och Håkan Lob och Anders Hedberg och så Lasse Björn och så vidare liksom i ett hockeysamtal, det vore ju fullständigt superhäftigt. Ja, det är någonting att verkligen sätta upp en att göra.
Ska vi ta tag i det eller?
Gärna det.
Men, då blir jag glad. Jag hänger på där om jag hjälper till.
Ja, men, och det viktigaste är att stryka under hur viktigt det är att komma ihåg de som har varit stora och blivit invalda och blivit uppmärksammade. Mm. Därför att ni, Börje och du Börje och andra, ger ju tillbaka.
Men du, Är det alla åldrar där i den här Hockey Hall of Fame? Alltså, där går Gretzky, är det så eller? Men är det inte Lemieux där borta?
Ja.
Alltså, är alla med på en sån där weekend?
Ja,
eller?
De flesta är med. Ja. De flesta kommer dit också.
Men tjena Mike Bossy, tjena.
Ja, Mike Bossy kommer ihåg det också. Fan, han har varit grym och gjort mål han också. Och han är inne där också. Nej, men det är fantastiskt fint alltså. Och det är ju Toronto i och för sig. Jag brukar ju säga det är mecka av hockey liksom. Men det är kul att det är där också. För då kan man alltid åka dit och titta liksom, när man är ju där inne. Och man är lite stolt över det. När jag var där de här åren så tycker jag faktiskt att det var det finaste som jag fick vara med. Fast det var det finaste som alla andra tyckte också. Kommer med och hålla på en. Det var deras dröm efter hockey.
Som första svensk också.
Ja, det var jävligt roligt också.
Alltså, vi kör det här klippet i inledningen när du kommer in för tröjhissning i Toronto. Då är det ju, om man tittar på det klippet, så ser man ju närby på Mats Sundin som då spelade i Maple Leafs. Alltså.
Han ser tagen ut.
Han ser tagen ut. Ja. Just precis när du tar stegen ut, det är med barnen med, va, tror jag, eller någonting.
Ja, jo, barnen med. Ja. Går tillsammans.
Ni går ut tillsammans där. Och så klipper de in Mats Sundin såklart. Alltså, det är ju världsklassproduktioner rakt igenom såklart. Så det är klart de plockar en svensk då. Men en jättestor spelare ifrån Mats Sundin.
Ja,
men man ser på honom vad han tycker det är stort. Mm. Han ser och förstår. Och sen är det ju en långstående ovation där också innan du kan börja snacka.
Ja.
Du hade säkert hållit på. Men alltså, den svenska bilden, vi backar till 70, den svenska bilden av dig och av NHL i socken, den har väl ett före och ett efter Canada Cup 1976.
Mm.
Därför att det som då upplevdes, dels utav de som var utsända på plats, de fattade inte riktigt vad det var.
Nej.
Visste knappt vad en stående ovation var. Och det genomslaget det fick hemma, när du inte kunde starta matcherna i Toronto till följd av, i den gamla arenan Maple Leaf Garden, när det var sån här line-up. Visste inte vad line-up var. Nej. Nu line-up, vadå line-up? Vad är det? Jag har ingen aning om. Ska ropa upp en gubbe? Varför det? Alla är lika mycket. Men i alla fall, alltså, när det kom. Och det är ju gåshudsframkallande av, alltså, du känner att du vill ha en så här, nu mår jag bra känns. Då vill man ju kolla på de klippen alltså.
Mm.
När du får ta varv efter varv runt, runt blålinjen där. Alltså, tillbaka någon meter eller två och så tillbaka igen.
Innan vi lyssnar och tittar här också på det, så kan vi höra hur uppsnacket gick, apropå du är inne på Lasse, att här är någonting helt nytt. Mm. Här är Canada Cup på gång. Det hade aldrig spelats.
Nej.
Med all världens hockeyspel. Det hade varit de här Summit Series och Rendezvous och allt vad det hette mellan Sovjet och Kanada och så. Men nu skulle alla de bästa samlas.
Börje Salming, hur känns det att spela i svenska landslaget igen?
Jo, det känns bra det. Det är hemskt roligt att komma tillbaka efter 3 år.
Hur bra är det här laget, svenska landslaget, jämfört med andra landslag du har spelat i?
Ja, jag tycker det är... Det är väl det bästa landslag, tror jag, som har varit. Och jag kan minnas i alla fall.
Tror du att de kan skrämma er, USA, i första matchen?
Nej, vi vet vad som kommer hända. Vi vet att det kommer hända. Det kommer kanske bli lite slagsmål och sånt. Men jag tror inte det är någon fara. Vi vet vad som...
Är det nyckelmatchen i turneringen det, Sverige i USA?
Ja, det tycker jag i alla fall för våran del.
Vi får se hur det är imorgon kväll efter att matchen mot USA här i Maple Leaf Gardens är över. Hoppas att allting är lika lugnt och förtröstansfullt då. Jag tror att vi måste hålla alla upptänkliga tummar och hoppas att det svenska laget klarar av den här första väldigt svåra matchen mot USA.
Mm. Vi ska återkomma till stående ovation, men Canada Cup 76. Mm. Ta oss vidare, Börje.
Ja, men det var en jäkla fin turnering alltså. Och det som var bra med den var ju första gången när alla kunde ha sina bästa lag någonsin liksom, och spela. Och proffsen kunde vara med och allting. Liksom, det var ju, tycker jag, var jäkligt spännande. Och det visste vi grabbar som vi möttes i Göteborg och hade träningsläger där. Och innan vi visste att det här kommer att bli jäkligt roligt.
Och det var ju så att många pratade om den här stående ovationen mot Kanada.
Mm.
Men det började redan mot USA.
Ja.
Alltså, det var en stående ovation då också. Ja. Jag tror många tror att det var en, men det var ju två, eller hur?
Ja, det var två. Alltså, ja, men det är ju så sjukt. Och det här har jag liksom... Jag såg inte det här förrän typ, var det 2 år sedan efter det. För att jag var ju kvar i front och sen åkte ju alla hem. Ja. Och jag började i träningsläge, så jag hade inte sett någonting. Så när de kom tillbaka så var det någon från SVT eller någon som kom och visade det här på mig. Ja, då hade jag liksom typ, eller förträngt mig, jag hade tagit bort det. Jag hade inte tänkt inte så mycket på det. Det var ju lite så här att man just då så, när man, det var full fart, så man tänkte inte så mycket på det, att det var en standing ovation och vad det betydde. Men idag så förstår jag mer att hur kunde de göra det liksom standing ovation för mig? Och så spelade vi mot USA. Jag tänkte kanske lite att nu spelar för Sverige och nu är vi liksom i USA och Kanada, att de skulle bua mig kanske. Inte så kanske, men lite så åt det hållet. Ja. Men när det blev en sån där alltså, så visste man, det var lite pinsamt.
Ja, för det ser man ser nästan det på dig.
Ja, lite grann när de inte slutar.
Nej.
Ja. Vart ska och du ännu värre som du sa mot Kanada. Ja. För att när jag stod med Starling lineup, och det visste de om tror jag också, att jag hade fått den här standing ovation, så då hade de matat liksom med Lenny McDonald och där och Sittler var ju också Starling lineup. Och då får jag en standing ovation igen och de får ingen.
Nej.
Fattar du det? Alltså det,
I
det
Toronto inte, pratar
i Toronto och då i Maple Leaf Gardens. Ja. Och jag, alltså de fick ju bra applåder. Bobby Orr stod ju där på Starling lineup. De fick ju jättefina applåder, men de fick en standing ovation. Ja.
And you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Borea Tolman. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing for Borea Tolman. He has scored 2 goals and 2 assists in the Canada Cup competition. Number 11, numero 11, Tord Lundström.
Tord Lundström, number 11, the 31-year-old veteran of the Swedish national team.
Number 18.
När de hade hållit på och jublat i några minuter så började han snirkla omkring på isen med huvudet nedsänkt, för att han skämdes nästan över vilka otroliga hyllningar han fick. De hade hållit på ännu om ingen hade stoppat dem.
Det är idag först jag förstår liksom kanske att man har satt ett avtryck från, till de här hockeytokiga människorna i Toronto. Och, men man tycker ju liksom att de skulle ju ha tagit Lenny och Daryl först liksom i ett standing ovation, inte jag. Men liksom hur de visar att de älskar mig, alltså det förstod man inte då egentligen, utan det är klart man visste ju att de tycker om mig och gillar ju liksom Toronto Maple Leafs, de älskar ju det. Och men att de skulle göra så här, det hade jag inte en aning om. Men jag är jävligt stolt nu över det. Det är så roligt att sitta tillbaka och lyssna på det också och höra. Någonstans har man ju gjort någonting som de gillar, och det har jag förstått själv också. Och det är likadant som min dotter Bianca var där. När vi var där, och när vi var där för sista gången med statyn, då sa hon bara så här: pappa, vet du vad du har gjort? Nej, men vad fan? Vet du inte vad du har gjort? Du är inte klok, sa hon. Och då sa jag, ja, jo, men jag förstår.
Ja. Det är skönt att Bianca Salming har snappat.
Ja. Ja,
härliga Bianca som jag brukar bevaka i friidrotten där. Ja. Hockey, underbart sport, friidrott ändå nummer ett.
Ja, ja, för Bianca. Ja, ja, ja.
Hur var relationen med fansen? Toronto fansen?
Ja, men jag hade ju jättefin relation där. Det har bara hänt en gång när de har buat mig, om jag kommer ihåg rätt. Liksom. Men det var Mike Palmer, det var våran målvakt. Han var jätteduktig, men han hade varit skadad. Och så kom han tillbaka, så vi hade väl inte spelat så bra då kanske. Så släppte han in 3 puckar på raken, och det var ju inte hans fel heller. Utan så buade de åt honom, och då la jag upp fingret efter ett mål. Åh jävlar vad de buar mig då. Var det någon rörde pucken så buar de mig. Ja, de buar mig. Men det gillar de inte att jag har fingret åt dem. För jag tyckte de var inte schysst mot min målvakt. Mm. Men sen då, efter den perioden, så då var det bra.
Sen var det glömt.
Men jävlar, det där gillar de inte. De markerade direkt. Ja. Så borde röda pucken buar dem åt mig. Fast gör inte så. Ja, och det förstod jag. Nej, det kommer jag aldrig göra igen. Jag måste bara, ja. Det är någon som ringer hela tiden.
Ja, det är någon som...
Det är Bianca.
Ja,
kan jag svara?
När man tar om talet. Hälsa.
Hallå. Hej. Jag sitter här och gör en podd här nu. Det är en person som du känner här, som har intervjuat dig förut. Här på friidrotten. Tommy. Ja. Ska du få... Men vi håller på att spela in nu, så jag måste sluta. Ja, gör det. Ja, nej. 3:30, bra. Ja, hej.
Det är okej att svara när dottern ringer, tycker jag.
Ja.
Det är ändå rimligt. Det är ändå rimligt.
Jag vet inte, det är fler som
hon kom in fint på den där, då var hon ganska liten, hon kom in på den här också, flagghissningen där.
Mm. Man såg hon, just det, ja, då var hon bara så här.
Ja, exakt, ja.
I said many are standing now. Everyone in the building is standing. For Borja Salming. He has scored 2 goals and 2 assists in the Canada Cup competition. Number 11, numero 11, Tord Lundström. Tord Lundström, number 11, the 31-year-old veteran of the Swedish national team.
Number 18, numero 18, Johan Winding.
Number 18, center Juha Beating of Los Angeles Kings.
Numero 19, Inge Hammarström.
And Inge Hammarström, number 19. In goal tonight is Hardy Ostrom, number 30. We have the starting lineup for the Swedish national team. And now the introduction of Team Canada.
Vad sa övriga i laget? Alltså de kan ju inte ha varit beredda på det här heller.
Nej, men de slog ju och tittade, vad är det som händer? Och Böna, han är rolig, han kom fram och slog mig på benskyddet. Tack för att jag fick komma på isen, sa han. Det var så roligt att det där är så skön han också.
Ja, det är reaktionen förstås. Ja. Reaktionen förstås. Ja, det är skönt att kunna titta tillbaka på och ha det som ett minne.
Ja, visst är det.
Canada Cup var ju oemotståndligt när det kom.
Mm.
Jag kommer ihåg inför turneringen 1981 så spelade ju Sverige en träningslandskamp på Hovet i Stockholm. Och jag var där med mina föräldrar. Det var väl enda gången morsan var på hockey, tror jag. Men farsan var ju stor hockeyentusiast. Men vilket tryck det var. Vilket tryck det var. Alltså det är ju nästan så att det ringer i huvudet fortfarande över. Det blev torsk här. Vi gjorde mål sent i matchen, tror jag.
Och där var du också med den turneringen nu. Den var upphåsad, va?
Ja.
Svenska förväntningarna.
Ja, men vi hade ju väldigt bra lag då också. Och då hade vi ju varit etablerade i Kanada också och USA. Liksom grabbar. Vi är många som har spelat då ett tag. Så det...
Men... Tillbaka till 76, det blev ju en smakstart också. Det var ju först line-upen och sen var det ju mål direkt nästan mot USA. Det var ju mål direkt, vi hör.
Här kommer Hammarström. Möter Nairop igen. Salming tvärvänder. Björn Johansson. Och Salming. Och mål! Börje Salming, publikfavoriten. Gör det första svenska målet i turneringen på ett direkt skott. Ja, det var ju roligt att det blev just han också som... kan man säga hemmastall här.
Ett fantastiskt svenskt mål det här första som Börje Salming gjorde, eller hur?
Ja, det får man säga.
Ja. Ja, det var ju, det var man kan ju inte få bättre start än så.
Nej, det var ju tidigt var det? Det var bara några minuter.
Ja, det var bara några minuter. Ja.
Rolle Stolt sa ändå att han är ju hemmastad här. Eller verkar vara hemmastad här.
Just det.
Det är ingen som minns hur det gick för Sverige i Canada Cup 76. Det enda man kommer ihåg, det är de här stående ovationerna och Börje Salmings stora genombrott. Hur gick det i turneringen egentligen?
Nej, hade vi vunnit mot Finland borta. Så vi spelade då i Winnipeg mot Finland och fick stryka finnarna.
Vad du säger, 8-6 eller något? Det var mycket 8-6, mål, va?
Ja, det var mycket mål.
Det var väldigt... Alltså det
Lasse,
blev...
8-9 år.
Slog inte Sverige... Sverige kryssade Sovjet, va?
Just ja.
Anders Hedberg. Var det inte Anders Hedberg som gjorde någon mål där? Det blev 3-3 eller något sånt där. Jag minns detta mycket väl, därför att grejen var att jag hade... redan då en fäbless för radiosporten som jag hade stora lurar på mig på den tiden. Det var ju mitt i natten. Så jag hade stora nästan byggarbetslurar på mig för att lyssna på radioreferatet, som jag minns det. Och min pappa hade tvn påslagen. Det var ju mitt i natten det här. När Hedberg gör mål minns jag att pappa sitter, han jublar så mycket och så lägger han sig på knä framför tvn och slår upp armarna mot luften och pekar med pekfingarna och vrålar, det var Hedberg! Vilket fick morsan att komma upp och rycka upp sovrumsdörren och titta så här förvånat på oss båda två liksom och bara dra igen dörren.
Ja, för det var ju 2-3 tider var natten. Va?
Ja, visst, det var ju mitt i natten. Ja. Men så att det var ju någonting särskilt med, men jag var ju som sagt väldigt, men jag minns detta, det var Hedbergskriket.
Ja.
Det kunde varit Salming också.
Ja, men
han blev glad då också.
Ja, men Hedberg var ju duktig som fan. Ja. Alltså. Det var så roligt. Jag glömmer aldrig heller det.
Hedberg facing off against Billy Letunov. They have a defenseman taking the draw for the Soviet Union. Face off against the boards. Hedberg back to Börje Salming. There's a shot and hit Kobin in the rear end. And goes aside. Ulf Nilsson back to Salming. Salming moving to the slot. There's a shot. Great save by Krejcik. Krejcik picking that one out of the air. And you just do not let
goaltender, or at least defenseman, Börje Salming-Rohm, and he got into the slot and let a good shot go. 2:52 remaining.
Salming's got to stay out of that altercation. They need him on the ice to get the goal back, but here's Ulf Nilsson.
On the faceoff, Börje Salming again, all alone in front, they shoot, they shoot!
Det var en häftig match faktiskt.
Ja, och det gick ju bra, det var roligt också. Vi spelade ju bra allihop. Det enda som vi gjorde spelade dåligt, det var matchen mot finnarna. Mm. Då spelade vi inte bra allihop.
Det räcker ju en turnering.
Ja. Det var på den tiden finnarna bara vann matchen mot Sverige.
Ja, det var ju så under många, många år. Det blev ju så ända fram till Curre Lindström tog över här för guldet i Globen 95. Men turneringen är ju så utslagsgivande när den är det formatet. Alltså, ja. En förlust är ju oerhört, oerhört kämpigt. Liksom. Det kan göra kanonmatcher. Och det är som OS, alltså 2002, så var ju en kanonmatch mot Kanada, vann med 5-2, ja. Kanske en av de bättre svenska Tre Kronor-prestationerna vi har på pappret. Va? Och så dundrar de ut i kvarten sen.
Men vi slog ju Tjeckoslovakien också där, liksom sista matchen i Quebec. Ja, vi slog ju dem där. Och så det var ju, hade vi fått oavgjort det mot finnarna så hade vi varit final mot Kanada.
Var det inte final mellan Kanada och Tjeckoslovakien?
Ja, det var det.
Som avgörs i sadden. Ja. Sittler är det som...
Sittler gjorde man.
Han kommer in med pucken i zon, va? Ganska hög fart. Keepern går rätt långt ut för att täcka mycket. Då åker han lite åt sidan. Va?
Han pekar skott och så går han ner nära och så lägger han
och så vinner de det. Ja, det är klassiskt mål.
Sittler will try it now with Dion. Feeds a pass to Dion and Gorjak's here to break it up. 8 minutes and 43 seconds remain. And the puck is sailing down the ice. Savard. And Peter Stastny back for it. Potvin takes it. Ahead to Lanny McDonald. To Marcel Dion and Sittler. Sittler gets by. Right in on goal. A shot.
Han är också med och hockey Hall of Fame Weekend.
Ja, gärna. Ja.
Det är utsålt där, kan man säga. Det är så bra.
Här kanske ytterligare några, för det var så här att en av våra lyssnare, Anders Söderstedt, hörde av sig via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Han bor förresten på Rekordvägen. Vet du var den ligger, Lasse?
Det är rekord att jag inte känner till det kanske. Rekordvägen, det ligger i...
Hos dig. Anrika Farstaborg. Han har stenkast från dig.
Gustavsberg, Rekordvägen. Jaha. Ja.
Du går ju där med hundarna.
Med hundarna, borde du veta.
Han hittade av en slump ett gammalt matchprogram från en träningslandskamp i ishockey 1968. Det var innan Börje debuterade i Tre Kronor. Matchprogrammet har autografer från merparten av hockeylegender från den tiden. Och totalt har de tillsammans, för det är 2000 landskamper. Och han fick det här programmet utav sin bortgångne svärfar som var busschaufför till Västerås där matchen gick. Och då tänkte jag, du får kika på de här namnen, för det kanske är några gamla idoler till dig, Börje, på den här listan några år innan du började.
Oj. Honken och Hasse Dahle spelade med Brynäs. Arne Karlsson spelade VM 73, ja. Och Lillstrimma spelade han inte med. Han gick ju bort precis året innan jag kom ner, men han var ju fantastisk. Och Bert-Olof Rolander, men han är också lite äldre, han, och Nicke Johansson. Och Sjöberg spelade ju med, han var ju med i Kanada 76, och han var ju fantastisk. Och Tommy Abröden Abrönsson, och Lillprosten Karlsson också, som gick så tragiskt bort här för ett tag sedan också. Håkan Wikberg och Tullund, ja men gud, jag känner ju allihop.
Har du några idoler där som du hade utav de där, innan du fick ditt genombrott?
Ja, men vet du vad, i Kiruna så man... Det visade sig inte så mycket på TV, så man visste inte riktigt så mycket. Man läste kanske lite grann i tidningarna om grabbarna.
Men när du kom till Brynäs då, vilka såg du upp till då?
Ja, men det var ju Todd Lundström och han var där och spelade i Kiruna, och så brorsan naturligtvis och sådär. Och så visste man ju att Prusten och Håkan och alla de här killarna var ju där också. Alltså det var ju alla, liksom alla där, var ju hälften av grabbarna i Brynäs var ju i landslaget. Det var ju sjukt roligt att komma. Och Lars-Göran Nilsson, jag menar. Och Inges är ju här också.
Vad tror ni om att det här som vi får från Anders Söderstedt, att det kommer in i det här museet som vi ska fixa?
Ja.
Det här matchprogrammet.
Ja, framförallt för att det är så i allt väsentligt.
Och Sterner som var först över där.
Ja, för Sterner spelar ju ändå igen, det ska vi säga. Vi sa Tommy Bergman, men Sterner var ju först i all korthet, va? Eller?
Det ska vi hylla. Också invald i Hall of Fame.
Så det var väl han som var på pionjären. Mm. Om man inte räknar med Johan Widing, men han gick ju också över som junior.
Ja, just det.
Han var också med i Canada Cup 76, va?
Ja.
Han är ju med på första femman, tror jag.
Jajamän, jättefin kille.
Nu så kommer Tommy Lehmann. Lehmann spelar till Salming. Och Salming skjuter och Lehmann får en chans igen. Och gör mål.
1-1. AIK kvitterar efter 4:38. Tommy Lehmann och Börje Salming får en assist på det målet. Fin comeback för Börje Salming. Nu 3 minuter senare, AIK i anfall. Och nu ska vi se på Lehmann och Salming igen faktiskt. Englund för AIK. Lehmann och Salming, och där gör Salming mål i sin comeback. 2-1 för AIK efter 7:29. Och det var AIKs första femma som vände den här matchen. Där spelar Lehmann, där spelar Salming, Englund, Kjellberg, Claesson.
Var det helt självklart att komma tillbaka till Sverige i din karriär när det började närma sig slutet i Nordamerika?
Nej, inte självklart. Vi började, när det var en eller två år sedan innan då, så började vi prata om att kanske flytta hem. Mm. Men barnen var ju födda där. Anders och Teresa, de var ju 16 och 14 när vi flyttade hem, så det var väl, de var 12 och 14 och de höll ju på att svimma av då, och de ville ju inte flytta hem.
Nej.
Och då sa vi okej, men vi får se det, så, vad som händer. Och, så. Och sen då en dag så hade vi ju pratat igenom då, och då tog vi matbordet, så nu ska vi flytta hem. Men då var det gråt och allt, för de hade ju så mycket, alla kompisar, ja, och skolan, de hade gått till skolan och allting. Så det, nej, det var ingen hit för dem inte. Men vi tyckte att det var dags att flytta hem då.
Ja. Och då blev det, var flyttade ni då när ni flyttade till Sverige?
Jag flyttade till Vaxholm.
Ja, det är där du bodde under alla de här. Mm. Hur mycket är du i Kiruna?
Det är jättemycket nu, på grund av att mamma är där uppe och sen, men också jagar och fiskar där uppe. Det är helt fantastiskt fint. Jag har vårt hem och lite ovanför Kiruna där i ingenmansland, och där är man för sig själv och inga telefoner fungerar. Det är så bra alltså.
Ja. Ja, det är speciellt.
Ja.
Så vi kan väl avsluta så. Hälsa Bianca, Fridrotts Bianca och alla andra.
Ja, fenomenalt stort tack Börje för att du tog dig tid att vara tillsammans med oss i sporthuset, och hoppas verkligen att den här stunden av minnes, alltså tillbakablickar, får dig att förstå hur mycket vi uppskattar att få ha fått följt din karriär.
Mm.
Grattis i förskott.
Ja, tack.
Och hälsa mamma Karin med 2 vaccinsprutor då.
Ja, eller hur?
Ja,
ja, men tack så mycket. Det var jättetrevligt att vara med och berätta lite grann.
Ladies and gentlemen, number 21, Börje Salming.
Hello there. We're on the air. And the puck goes down the ice. The goalie jumps, the players bump, the fans all go insane. Someone roars, Barbie scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates aflash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Third period, last game in the playoffs too. This year it's gonna be between the New Jersey Devils and the Toronto Maple Leafs. This is what's gonna happen. Take me where hockey players face off down the rink. The Stanley Cup is all filled up for the champs who'll win the drink. Now the final flick of the hockey stick, the one gigantic scream. The puck is in, the Leafs will win! Oh, hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game.
One more time!
The good old hockey game. Game you can name is a good old hockey game.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.